Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play.
Och välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket med oss, Jenny Kaiser.
Och jag, Jessica Morales.
Och så var det måndag igen och det är dags för ett nytt avsnitt. Jag är så peppad. Och sommaren är här och fåglarna kvittrar och det doftar så gott där ute.
Jenny, eventuellt att det är lyckopiller innan de kom hit idag. Alternativt sprunget och har full av energi. Ja. Oklart vilket.
Kanske båda faktiskt.
Ja. Ja, men apropå lyckorus så är det ju faktiskt glädjande att se hur många i världen som jobbar för att det ska bli mer jämställda i samhället. Arbetslivet, i relationer, inom sporten och självklart även inom en av Sveriges viktigaste statliga myndigheter.
Ja, och vilka pratar vi då om? Jo, såklart Försvarsmakten. Där vi idag har ingen mindre än Försvarsmaktens eminenta marknadschef Johan Landeström i studion. Fantastiskt roligt att ha det här.
Tack.
Hej Johan.
Kul att vara här.
Ja.
Välkommen.
Hur känns det?
Det känns bra.
Ja? Ja. Känner du trygg?
Absolut.
Avslappnad,
ja.
Kaffet, klart.
Gott kaffe.
Ja. Ja. Var det gott?
Det är jättegott.
Ja, Jessica, ja.
Rynka på näsan lite. Det var bara starkt.
Vi är wimps, du och jag.
Hur har du haft? Har du haft en bra helg? Var du ute på övning?
Nej, det har jag inte varit.
Nej.
Jag är civilanställd, så jag är inte ute på övningar så ofta.
Men du får åka med ibland och se hur det går till, eller hur funkar det?
Ja, det är även vi som jobbar på högkvarteret över, ja. Fast det är de funktioner vi har. Ja,
just det. Mm. Men innan vi börjar prata om ditt spännande yrke och om Försvarsmakten som helhet, så tänkte jag bara, lyssnarna där ute kanske inte vet vem du är, så skulle du kunna börja bara kort berätta om din bakgrund, var du kommer ifrån, familj, intressen, whatever.
Ja, Johan Landeström, stockholmare, sen barnsben, född på Söder, bor på Söder. Jag har 3 barn, 1 bor hemma, de andra 2 har då flyttat.
Hur långt bort är det tills det boet är helt tomt?
Nej, det dröjer ett tag.
Ja, okay.
Filippa är bara 11 år.
Är det ganska mysigt, va?
Ja, det är jättemysigt. Mm-hmm. Hon har stort hästintresse, så jag hänger mycket i stallet med henne.
Rider du också? Så,
nej,
eller?
Inte längre.
Nej?
Utan nu är det bara Filippa.
Ja. Ja, härligt. 11 år, en härlig ålder.
Jättehärlig.
Mm. Ja, förlåt. Berätta mer.
Ja, sen jag är marknadschef på Försvarsmakten. Jag har jobbat här i 2,5 år. Ett tag var jag varumärkesstrateg. Innan det har jag jobbat som konsult i några svängar, men jag har också varit marknadschef på Apoteket AB nästan 7 år. Så att min bakgrund är väldigt mycket inom marknad och kommunikation, men jag har också jobbat som managementkonsult i många år på 90-talet.
Och ett av dina första jobb, var inte det inom konsultsidan på någon byrå någon slag, eller nej?
Nej, vi hade under 3 år en design- och varumärkesbyrå.
Mm.
Med 2001-2003 ungefär.
Ja, men då vet du lite hur våran verklighet är då.
Ja.
Men nu tillbaka till Apoteket. Förra året upphörde ju monopolet att gälla.
Ja.
Så skulle Apoteket ut och konkurrera på marknaden. Hur var den resan? Att gå från ett monopol till att vara i fri konkurrens?
Den var mångbottnad. Nu hade vi ju fördelen att vi var ett av de mest älskade varumärkena i Sverige.
Mm.
Så det var ju utmaningen. Hur ska du behålla den här styrkan i varumärket i den förändringen som vi inte själva visste vad den skulle betyda? Sen var väl den stora förändringen nog kulturell. För plötsligt skulle då all personal utsättas för den här konkurrensen och börja i andra kedjor. För vi sålde ju apoteken med personalen. Så att det var mycket att driva den här kulturella förändringen också. Att gå över från ett statligt monopol till en kommersiell verksamhet och innebörden av det.
Och om man då tänker lite grann apropå från strategi, planering till just implementering när monopolet då släpptes som allt var det. Vad hände internt? Har du liksom några minnen?
Ja, vi drog igång 20 strategiska projekt som drevs parallellt. Det var allt från logistikfrågor till IT-infrastruktur och sådär. Jag var ansvarig för varumärkesutveckling och design, hela visuella identiteten. Och vi höll på att jobba ganska intensivt under 2 år. inför omregleringen.
Mm. Och du var ju där i 10 år nästan, så att apoteket har väl varit en ganska viktig period i ditt liv, tänker jag.
Ja, absolut. Det började med att jag var konsult och jobbade med apoteket, så gick jag över och jobbade med utveckling av de digitala kanalerna. Och sen blev jag varumärkesstrateg och sen marknadschef. Men det var ju under en ständig förändring, så det var otroligt utvecklande även som individ att jobba med de här delarna.
Mm. Kan tänka mig det. En sak som slog mig lite grann det här med när avregleringen skedde var ju det här med namnet, eftersom ni hette ju, heter Apoteket, eller Apoteket, och väldigt många av de nya aktörerna tog Apoteket som namn och så la man till någonting annat och så vidare. Hur jobbar man, hur tänkte ni där liksom varumärkesmässigt? Det har jag varit lite nyfiken på.
Ja, namnet var ju så inarbetat så att det ska ju mycket till innan man byter det. Sen är ju apoteket, det säger ju att vi är apoteket. Det hade varit otroligt dumt att göra en sån stor förändring och också byta namnet.
Mm.
Och jag vet från de andra aktörerna, för de hade gjort mycket varumärkesundersökningar och var lite oroliga för att vi var så starka. Och många kopierade mycket av de koncept vi gjorde för att vara så lika. För det gäller att etablera sig i kategorin apotek. Det tog väl ungefär 2-3 år innan kunderna började vänja sig ordentligt.
Ja, sen så man, förlåt, kör bara jag som bråser på.
Ja. Som sagt, hon har käkat upp och käkat i morse, Kajser. Men det är bara lite intressant, för att jag tänker spontant, de erfarenheterna som tog med från apoteket, hur omsatte man dem i en helt ny verklighet som försvaret ändå måste vara? För jag tänker, de två organisationer blev varandra. Det kanske utifrån sett så kanske det är större skillnader än vad det faktiskt är. Hur skulle du berätta för oss? Jag tycker att det klivet däremellan är så här fundamentalt stort i mina ögon, men det kanske inte är.
Nej, de är inte så stora som man tror. Båda är ju professionsstyrda organisationer.
Vad betyder det? Ja.
Och på apoteket var det att farmaceuten hade ju väldigt stark ställning, vilket är inte så konstigt. Och likadant är det inom försvarsmakten. Alltså, är du militär och officer, så färgar du väl både din egen identitet men även organisationens identitet. Så där finns ju stora likheter.
Ja, såklart.
Och sen var ju inte apoteken en myndighet, men hade ju ett statligt monopol. Och det gör att man är också väldigt lika i styrningen, både från regeringen och hur man sen styr verksamheten. Så det fanns väldigt mycket likheter.
En sista grej på apoteket, bara när vi ändå har det här med din erfarenhet. För det som jag också tyckte var så intressant när monopolet då släpptes var att det blev en inflation i apotekbutiker. Det kändes som att det var liksom apotek överallt. Och det där har ju också fått en ganska stor konsekvens på affären. Vad jag läst liksom på lite grann tidigare var att varumärket var ju klart liksom viktigt, men framförallt handlar om närheten till den fysiska butiken. Var det så, eller hur tänkte ni där?
Jo, men så är det. Alltså, jag tror antalet butiker ökade totalt med 400 eller något sånt där. Och det är en destinationshandel. Man går inte dit och ströhandlar, utan man har en särskild orsak varför man kommer. Och då är närhetsprincipen extremt viktig. Och det som har blivit tydligt, det var ju att läget på butikerna var helt avgörande. B-lägen, de butikerna bar sig knappt.
Nej.
Så att man behövde A-lägen hela tiden, och där är hyrorna rätt höga.
Just det.
Så att det är en lite jobbig ekvation att få ihop den.
Mm.
Sen har ju e-handeln kommit då på bredd. Men det här gör ju att hela apotekskanalen som kanal har ju vuxit, också tar ju marknad från andra aktörer.
Mm.
Nog om apotek, yes. Ja. Du är här i din andra roll, din nya roll. Som ja. Och vi brukar ju alltid försöka hitta någon slags inringning av samtalet, och idag så är det kanske ingen, vad ska jag säga, det är väl ganska självklart vilket ämne vi skulle vilja fokusera på, givet de frågorna jag har drivit väldigt aktivt de senaste åren, och det är jämställdhet. Jag kommer säkert komma in på mångfald lite grann också, men vi börjar prata om jämställdhetsfrågan.
Ja.
Och då tänkte jag, vad betyder jämställdhet för dig personligen?
Ja, lika möjligheter för alla individer.
Har det någonting som du har liksom haft med dig själv liksom i din uppväxt då, som man, eller har det som figurerat?
Nej, den har nog bara funnits där. Det är något jag fått med mig från föräldrarna, tror jag. Nu. Men det är inte så att jag aktivt har jobbat med jämställdhetsfrågor på det sättet. Men jag upplever mig själv i alla fall vara jämställd.
Mm. Mm.
Kan du inte berätta lite kort om Försvarsmaktens jämställdhetsarbete?
Ja, när jag kom in så blev jag och började lära mig organisationen lite mer. Jag blev förvånad för att jag har aldrig varit på ställe där man jobbar med värderingsfrågor så mycket som på Försvarsmakten internt. Jämställdhetsfrågor och också jämlikhetsfrågor. Så det finns särskild personal som är anställd som bara jobbar med den här typen av frågor. Även HBTQ-frågor då. Mm. Och det har jag aldrig stött på tidigare. Så att det finns ett stort driv i de här frågorna. Mm. Så att det är inte bara påklistrat att vi går ut och gör liksom kampanjer i de här frågorna.
Men det är ändå intressant när man tittar på det utifrån. Det finns ju ändå den här bilden som är utmålad av att det är krigisar och liksom det är Hollywood-nidbilden av försvaret. Så hur är det att vara kvinna i Försvarsmakten? Vi har ju försökt, vi lär oss ju, vi ser ju, vi får ju ändå en ganska bra förståelse av all kommunikation som ställs ut och det känns ju väldigt välkomnande och liksom att det är öppet för alla. Men hur är det?
Ja, det ska egentligen inte jag svara på.
Du har säkert pratat med några kollegor.
Jag tror att det finns många bilder egentligen som kopplat till hur det är att vara kvinna i Försvarsmakten. Det är ju en väldigt starkt manlig organisation, det är en hierarkisk organisation. Nu är det så att kvinnor har ju funnits i Försvarsmakten rätt länge och de har ju fått vara normbrytande många gånger.
Fått kliva fram och...
Ja, och vara de som tar de här första kliven. I våran inställning är ju egentligen att vi ska vara ganska könsneutrala. Det spelar ingen roll om du är kvinna eller man. Utan alla ska behandlas på samma sätt. Så att vi gör ju inte något särskilt bara för att du är tjej.
Nej.
Och vi vet också när inför kampanjer och annan kommunikation där vi kanske vill lyfta förebilder. För det är väldigt viktigt med förebilder. Man pratar med den externa målgruppen. Då till slut så tackar tjejerna nej eller kvinnorna nej. För att ni vill bara prata med mig för att jag är kvinna, inte för vad jag kan.
Mm.
Så att det finns en dubbelbottnad i det här. Mm.
Jag tycker själv att den är svår.
För
att, det har ju varit till exempel då, diskussioner och den brukar blossa upp och ner när det gäller till exempel kvotering i styrelser. Att kvinnor ska kvoteras in.
Mm.
Och för några år sedan så kom jag vara på någon middag någonstans och ett jävla liv rent ut sagt. Och jag var väldigt tydlig med att så här, jag tror inte på kvotering. Och varför jag inte tror på den var ju snarare från mitt personliga perspektiv att jag kände att men jag ville bli vald eller så att säga
för den jag är och det jag kan. Jag är.
Precis, ja. Min kompetens, min drivkraft, min personlighet, inte för att jag är kvinna. Sen har jag under årens lopp när man kanske har mognat och ser saker in på lite annat sätt så tänkte jag så här, det kanske inte är så fel ändå eftersom det har gått så pass trögt i liksom förändringar även vi har kommit framåt ska jag säga, rent generellt i samhället. Och den tycker jag har varit ganska spännande utifrån sin eget perspektiv att man kan förändra också sitt sätt att se på det. Och det var diskussionen.
Ja, och där har ju starka kvinnor en eget ansvar också. Gå ut och vara den här förebilden.
Mm, verkligen.
Så är det. Men i det här fallet så kan det ju bli lite jobbigt om du hela tiden får frågan. Kan du komma och prata? Kan du vara med i den här kampanjen? Kan du vara med i det här kommunikationstillfället?
Mm.
Men nu börjar ju komma flera. Och där, jag tänker framförallt på en då, som är stridspilot. Hon var första kvinnan. Och det är ju en utmaning då att hela tiden få vara den som ska stå upp för att man är kvinna.
Mm.
Alltså det blir ju lite knasigt egentligen.
ja.
Och nu har vi tre stycken som är på flygskolan ska bli stridspiloter så att det sprider sig och det blir mer normaliserat och målen är ju att i år komma upp i 20% på alla intag i utbildningarna då. Det ska vara kvinnor.
Finns det vissa uppgifter som liksom kvinnor inte lämpas lika bra för? Jag tänker att det måste vara avgörande ändå lite kring fysik och så vidare. Kan vi göra alla saker som killar kan?
Ja, det kan det säkert göra. Men det finns ju vissa typer av befattningar där kvinnor har väldigt svårt, där den fysiska kraven är väldigt högt ställda. Det är till exempel röjdykare.
Mm.
Men vi har ju jägarförbandare, tjejer inne. Och det är inte så många tror att vi har ändrat de fysiska kraven för att det ska vara lättare för tjejer att komma in eller unga kvinnor att komma in. Utan det ställs exakt samma krav på alla befattningar oavsett om du är man eller kvinna.
Mm.
Men i vissa befattningar så finns det ju krav på högre fysisk förmåga och det är en fördel om du är man.
Det är ju ett fakta att vi har olika fysiska förmågor. Det kan vi inte göra någonting åt skulle jag säga. Men jag tänker snarare att man kan hitta ett sätt att se styrkan i det. Att, det finns en öppenhet givet att så här, det finns också en anledning varför ni har kraven eller varför Försvarsmakten har kraven på vissa roller tänker jag eller vissa områden på det sättet. Men också samtidigt att hitta andra styrkor där också kanske då kvinnor kanske har en högre fördel även om det är svårt också. Att ni ska inte lägga någon värdering i det utan ni ska ju ändå ha en öppenhet. Så jag förstår att det är problematik i det där. Mm. Vad man vill, vad man kan, vad man bör. Och sen har ju ni ett annat uppdrag också. Ni har ett ganska stort ansvar på ett annat sätt än vad kanske...
Ja, det gäller ju alla som kommer in också. Att när går de grundutbildningen så ska de ju inte gå sönder.
Nej, precis. Va? Nej.
Men det är också, det finns ju massa forskning som visar på att jämställda företag är mer framgångsrika. Egentligen oavsett vilken kategori man verkar inom. Ett mer jämställt försvarsmakten, skulle det göra er mer framgångsrika? Och i så fall på vilket sätt?
Det första är ju egentligen inte frågan om det, utan det är att vi i större utsträckning av befattningar ställs helt andra krav än rent fysiska. Och vi kan inte exkludera hälften av befolkningen. Så vi, på det sättet är vi lite egoistiska. Men om vi tar piloter till exempel, så kanske 7,2% som motsvarar kraven i hela befolkningen. Då kan ju inte vi bara titta på liksom 50% och säga att nu ska vi försöka attrahera. Så det är ju det första skälet. Det andra skälet är att ja, vi är helt övertygade om att en mer mixad organisation funkar bättre i alla möjliga sammanhang. Och det har man ju erfarenheter också från de internationella missionerna. Att kvinnor i våra förband gör att de kan prata med de kvinnliga befolkningen. Mm. Som inte männen kan göra då. Av kulturella och religiösa skäl. Så att på det sättet så får du en bättre operativ effekt i de förbanden. Sen så finns det ju allt det här som ni pratar om, de fysiska kraven. Ja, jag vet inte riktigt, om vi tar ett jägarförband till exempel. För det är väl oftast där man kommer in på, är det någon skillnad då? Och jag har inte data som kan säga vare sig det ena eller det andra. Nej. Men i Norge har man ju testat då, satt upp jägarförband med bara kvinnor.
Ja, det visste inte resultat. Jag. Jaha, spännande.
Så att de har ju kommit lite längre då i just det.
Mm-hmm. Jag ringer dig sen så styr upp något.
Sniper Kaiser.
Men det korta svaret, vi är övertygade om att en bättre mix i organisationen får en bättre operativ effekt. Ja,
och det leder in just att kopplat till, igen, det är inte bara försvarsmakten utan rent generellt. Det handlar om att man vill ju rekrytera rätt människor. Mm. Inte rätt kön, om du tycker jag så. Men är det någonting där när det handlar, eftersom ni då är en statlig myndighet, är ni reglerade utifrån till exempel rekryteringsprinciper med kön till exempel? Manlig, kvinnlig balansering och så vidare, eller är det precis tvärtom?
Nej, det finns inga tydliga regler, men det finns i direktivet från regeringen att vi ska arbeta aktivt med att öka andelen kvinnor i organisationen.
Just det. Mm.
Och deras motiv för det, det vet inte jag. Men jag gissar att de vill se att alla myndigheter är mer jämställda.
Jag skulle nog säga det också. Och det ligger i Sveriges natur utifrån vad vi står och våra värderingar.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
En fråga som har varit på tapeten under lång tid är också hur man som homosexuell eller transsexuell ska kunna vara liksom verksam inom försvarsmakten och känna sig trygg inom den miljön. Ett sätt att driva den här frågan det är att fler vågar kliva fram förstås, som Caroline Page i UK gjorde, som var den första öppna transsexuella officeraren i det brittiska flygvapnet. Mm. Visst, korrekt. Och hon var i Sverige under Pride förra året och pratade väldigt mycket om sin erfarenhet. Hur viktigt är det att fler vågar kliva fram och liksom hur tar den här typen av framklivande fram eller tas det emot av gemene soldat? Hur hanteras den här frågan och sker det ofta och uppmuntrar man först diskussionerna? Eller hur?
Ja, det är ju ingen tillfällighet att vi sponsrar Pride-festivalen. Mm. Och det är ett sätt att manifestera att vi ska vara en inkluderande organisation. Mm. Och i anslutning till det, förutom alltså det som ses av de flesta, det är ju den lilla kampanjen vi gör som går i sociala medier framför allt. Men vi har då också i anslutning till det seminarier där vi bjuder in folk utifrån landet att delta i diskussioner i just de här frågorna. Mm. Så att det här är ju någonting som går kanske lite väl långsamt kan man tycka. Men det är också en förändring över tid och då måste man jobba genom hela organisationen. Mm. Nu ska jag inte tänka på att vi får in 2000 nya medarbetare varje år. Mm. Och de är också ett genomsnitt av samhället. i värderingsfrågor. Mm. Så att det här är ju någonting, vi speglar på det sättet samhället i övrigt, och där finns det ju alla åsikter och värderingar.
Mm. Och varenda gång ni gör en kampanj i samband med Pride så blir det extremt polariserande, eller hur?
Ja, och den sänder ju så mycket andra signaler. Ja. Men det är ju egentligen är det också att visa på att vi är en inkluderande, men den kommunikationen riktas ju även inåt i organisationen. Mm, och har man då överbefälhavare som går i täten för det, så blir det väldigt tydligt att det här är en viktig fråga.
Mm. Alltså senaste kampanjen We Don't Always March Straight är ju fantastisk.
Alltså vem? Koppen? Ja. Låt oss anställa honom. Ring Åkestam Holst. Fantastiskt. Hur togs den här emot? Både internt och externt. Vi har ju bara sett det vi kan läsa i branschpress, men ni vet säkert mer själva som ni kan dela med oss.
Ja, det är den mest framgångsrika kampanj vi har gjort i sociala medier. Med en väldigt liten investering. Var det 30 miljoner var det? Upptäckt den, och då är 130 länder eller något sånt där som det hade spridit. Och den skapar ju debatt. Alla gillar det inte. Vi blir ju attackerade från alla möjliga håll. Man kan högerextrema organisationer gillar ju inte det här.
Nej.
Men det är ju intressant med den diskussion som påbörjar i nästa steg egentligen. För att det skaver när Försvarsmakten går ut och pratar om de här grejerna. Alltså det är två bilder som krockar i huvudet på folk, och det där skapar ju något intressant.
Friktion, ja.
Ja, och den diskussionen är ju egentligen mycket intressantare som sker än den som vi direkt ställer ut.
Mm. Hur tar ni hand om diskussionen? Kurerar ni den på något sätt? Eller hur följs det upp med...
Nej, vi gör inte annat än att vi modererar på vanligt sätt. Så att kommentarer och sånt som är direkt kränkande eller strider mot plattformarnas regler eller våra egna regler, de tar vi bort. Annars är det vanligt modererande. Men när det väl tar fart så går inte vi ut i debatten.
Och har en åsikt, nej.
Däremot så ringer det ju inte oss då, där vi måste kommentera. Och för oss är det där ingen konstighet. Det handlar ju om mänskliga rättigheter. Och det är ju det vi satt att försvara.
Det är precis som du säger, den där friktionen. För det är det som och det är rent generellt att många gånger, det är ju många gånger män som är mer obekväma med homosexualitet och nu raljerar lite grann, generaliserar. Alltså, det har varit så historiskt sett i alla fall. Nu tycker jag att det är så himla härligt rent generellt att alla gränser börjar luckras upp. Den här förståelsen och respekten har ökat så rent generellt. Och det här är ju också en generationsfråga. Du var inne på det tidigare. Yngre generationerna, nu föds ju in i ett annat samhälle, om man nu säger så, som både såklart är tuffare i vissa avseenden, men som också är mer accepterande och inkluderande för så här världen ser ut. Och det kommer ju spegla Försvarsmakten framåt också. Så det handlar inte bara om vad ni är idag. Det handlar ju om framtidens Försvarsmakten, eller hur?
Ja. För det är... De här generationsskiftena tar ju lite tid.
Precis.
Men vi följer ju rätt väl hur ungdomar tänker, känner idag. Och där den egna identiteten är väldigt mycket värderingsdriven idag.
Mm.
Så att det är ju väldigt viktigt också att spegla målgruppen i det vi säger om oss själva.
Mm.
Och det är ju där vi också försöker vara transparenta. Vi är inte färdiga med vår egen resa. För det går ju inte att vara oärlig i de här frågorna.
Nej.
Vi har ju fortfarande väldigt mycket att jobba med, så är det.
Och är väldigt påpassad organisation också av väldigt många olika intressegrupper, om man nu säger så.
Ja, och med en så stor organisation så är det alltid någon som trampar i klaveret.
Ja, 50 000 personer också, det ingår.
Nej, men ni behövs ju också i allt större utsträckning, bara kopplat till de frågorna som vi just är på. Även om vi har en generationsväxling och skifte som är mer tolerant, öppna och accepterande, så har vi precis motsatta mörka krafter på andra sidan, kan man säga, som också växer sig starkare utifrån extremister och så vidare. Så att ert uppdrag kommer att bli än viktigare i att driva den här frågan framledes, känner man ju spontant.
Men, så jag bygger på det där lite grann, det som dyker upp. Det går tillbaka till försvaret är en av de liksom mest centrala, inte bara myndigheterna, eller någon slags central trygghet i samhället, oavsett vad man egentligen tycker om det, som alla olika uppfattningar. Och vågar man kliva in i de här frågeställningarna som ni faktiskt gör och har gjort under ganska lång tid, så hjälper det till samhället i stort. Det tycker jag är häftigt, och det visar ju också den kraften ni har och modet som organisation, oavsett ert uppdrag. Så det vill vi ju hylla, det tycker vi är häftigt. Min son också, för övrigt, han är med i Försvarsutbildarna, så att han fick ett litet brev när han var 15, och sen dess har han varit såld.
Okay.
Så det är väldigt intressant på det sättet att jag får ju följa hans resa in i Försvarsmakten. Han kommer att göra lumpen och får se om han kliver in och blir yrkes...
Om man stannar.
Om man stannar, ja. Han är väldigt passionerad kring det. Och det har varit intressant också nu när senaste kampanjen kom ut till exempel. Nu ska jag se, vad heter den? Vad budskapet där borde jag veta. Kom som du är. Då diskuterade de hej vilt på sina torsdagskvällar. Då. Alltså, vad handlar det här om? Och det var väldigt polariserat i gruppen också. Men det är ju precis det handlar om, att skapa diskussion. Att få människor att tänka till.
Absolut, och det jag menar, mycket av det vi gör, nu riktar den här sig till ungdomar 16-21. Mm. 16-23.
Mm. Han är 19, ja. Så var rakt in.
Mm. Och företrädesvis till unga kvinnor då. Mm. Men där vet vi att påverkansmålgruppen, föräldrarna, är viktiga. Framförallt mammorna. I mer livsavgörande frågor så pratar man hellre med mamma än med pappa. Och där vi ställer ut den kommunikationen brett så att alla kan se den och inte går digitalt, då är det ju också för att nå påverkansmålgruppen, men självklart också för att få igång den här sekundära diskussionen. För då vet vi att det får liksom effekt. När vi börjar prata om mäns i fält från Försvarsmakten, då händer det saker.
Mm.
Och den här gången var det ju mer att visa upp att du kan vara, ha vilken bakgrund som helst när du kommer in i Försvarsmakten, för att bryta den här stereotypa bilden.
Just det. Mm.
För att alla har ju, som du inledningsvis sa, en tydlig bild av vad en försvarsmakt är, om man är också en militär.
Mm.
Det är ju den bilden vi försöker liksom tvätta bort.
Tillbaka lite grann till DDB-tiden då, som där vi känner försvaret bäst ifrån. Och då togs ju konceptet har du vad som krävs fram, som var inramade för liksom alla aktiviteter man gjorde. Hur ser det ut idag? Finns det ett kommunikativt koncept som ni håller i, eller kampanjstyrt, eller hur fungerar det idag?
Ja, vi har ett koncept som togs fram 2016. Och det är framförallt när vi gör de rent varumärkesdrivande kampanjerna, som oftast går på hösten då. Och den ligger som bottenplatta då, även för det vi gör nu när vi ska vara attraherande. Skillnaden är då att när det, att den attraherande kommunikationen utgår så mycket från insikten av målgruppen, och där gäller det att tweaka då budskapen utifrån vad vi vet. I det här fallet var det då att vi visste att tjejer hade barriärer för att gå in i Försvarsmakten. Och där har vi undersökt vidare då under året som gått och fått nya insikter om det. Och det är egentligen det vi har tagit fasta på tillsammans med det här med att de är så värderingsdrivna. Det där har vi försökt gifta ihop då.
Mm.
Och det gör ju det att tonaliteten varierar från kampanj till kampanj.
Mm.
Beroende på vilket jobb den ska göra.
Mm.
Men vi har gått bort från det där, har du vad som krävs. För den syftar väldigt starkt på det här starka, uthålliga. Vi söker ju mer folk som också har mer hjärna än muskler idag. Mm. Och då kan vi inte jobba med den retoriken riktigt, för att attrahera vi de som ändå söker.
En annan sak också så här, när det gäller just reklam, så har ju Försvarsmakten blivit också så här lite ifrågasatt när det gäller att ni gör så mycket reklam. Berätta, varför är reklam eller kommunikation viktigt för Försvarsmakten?
Det är flera skäl. Det ena är ju då att vi måste öka kunskap och kännedom om Försvarsmakten. Och i och med att det hela tiden är nya generationer som kommer, och vi ser att kunskapen är extremt låg. Tittar man specifikt på de som går i nian, så är det väldigt få som vet överhuvudtaget att Försvarsmakten existerar, särskilt när det gäller tjejer. Så det är en sak. Det andra är att det pågår väldigt mycket debatt och diskussioner och opinionsbildning kring Försvarsmakten. Men det är ju ganska intellektuella diskussioner, handlar ofta om pengar och så vidare. Vad vi vill göra med den här kommunikationen, det är att skapa liksom en emotionell bild som då beskriver Försvarsmakten, vad Försvarsmakten verkligen är, ur ett emotionellt perspektiv. För det är ju bilder vi pratar om.
Mm.
Och det vet ju vi då som håller på med kommunikation, att kan du inte nå fram emotionellt, så kommer du heller inte nå fram intellektuellt.
Nej, korrekt.
Så att det gäller ju att med den kommunikationen egentligen spegla det som är den allmänna diskussionen. Och där det här med syftesdriven kommunikation blir viktig. Varför finns vi överhuvudtaget till?
Mm. Och kan vi ju få dig att så här, skapa lite ännu mer attraktionsvärde till Försvarsmakten. Varför ska man söka sig till Försvarsmakten om man är ungdom idag och ska in i yrkesverksamma livet?
Då vill man göra ett jobb som gör skillnad. Så är det en viktig anledning. Där finns det ju andra som konkurrerar med oss. Polisen är väl den största konkurrenten. Man bidrar ju till att... Alltså vårt ansvar är ju egentligen att säkerställa vår demokrati och att vi har rätt att leva som vi själva väljer. Och det vill man vara med i den resan, och då tar man en plats. Sen för individen, det finns ju så otroligt mycket olika typer av befattningar, så finns det ju en personlig utveckling också. För många har ju den här bilden av någon i gröna kläder som springer i skogen, men vi har många sådana, men det finns ju extremt mycket olika befattningar.
Och hur ser utvecklingspotentialen ut inom Försvarsmakten? Hur många som rör sig från kanske att, precis som du säger, man springer runt i gröna kläder till att man hamnar i andra positioner och befattningar?
Ja, det beror ju på vad du är intresserad av. Men om vi pratar om tekniker till exempel, så är vi ute bland annat på de som på fordonsteknisk linje. Där många har ser en framtid att de ska hålla på och mecka med bilar. Det kan ju vara lite roligare att mecka på en helikopter eller ett JAS-plan eller en stridsvagn. Alltså och där måste vi ju öppna upp den bilden att den möjligheten finns. Mm. Sen, jag menar, du kan, om du är tekniskt intresserad, så finns det så otroligt mycket. Du kan bli systemtekniker på ubåt till exempel.
Men snacka om att du har ett viktigt jobb.
Jag tycker det.
Ja, det skulle jag verkligen säga. Känner du inte det själv?
Jo, absolut.
Du är ju med och liksom säkrar Sverige. Du är ju med och bygger Sverige. Var det riktigt?
Ja, jag bygger Sverige lätt väl.
Nej, men alltså, så här, vissa roller eller vissa möjligheter, vissa sammanhang är ju så att säga större än andra. Det innebär inte att man ska gå och klappa sig själv på axeln och sådär. Men ibland kan man få ett erkännande också.
Absolut, men det är ju det som gör skillnaden att jobba med den här typen av marknadskommunikation, att det finns ett syfte på ett annat sätt som är rent kommersiellt. Sen kan det vara lite frustrerande ibland också, för det är svårare att mäta hur duktig man är i kommunikationen.
Men man blir belönad på annat sätt istället.
Ja, förhoppningsvis. Ja.
Du är med och gör skillnad, du precis. Med.
Ja.
Ja, där fick jag till det.
Men hörni, tyvärr så har det blivit dags att runda av.
Gud vad tråkigt.
Ja, väldigt trist. Vi brukar alltid avsluta med fem snabba. Vi säger fem ord och du svarar det första du tänker på.
Mm.
Okay.
Kärlek.
Äktenskap.
Krig.
Hemskt.
Ja. Olikheter.
Likheter.
Ammunition.
Jag tänker inte på någonting. Jag ser bara en kula framför mig.
Ser blankt. Ja. Och sista då, sommar.
Härligt.
Ja. Ja, som alltid. Det tar alldeles...
Det var alldeles för fort,
det går för fort varenda gång. Varenda med, vi har de här samtalen, så vill man alltid fortsätta längre. Men nu måste vi tyvärr runda av. Det har varit en nöje att ha dig här.
Tack.
Stort tack att du vill vara med i Bakom varumärket. Och vi tänker så här att jag hoppas vi får tillfälle att knyta an igen. Och framförallt om man tänker också på det här stora beslutet som ska tas. Då kommer nästa väg eller nästa generation i ert fantastiska arbete. Så vi hoppas vi håller kontakten. Det ska bli intressant att följa. Det här är Jenny Kaiser.
Och jag är Jessica Morales från Bakom varumärket, signing off.
Vi hörs om en vecka, people.
Bakom varumärket presenteras av Bauer Media.
Störst i Sverige på ljud!
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.